Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 14 som gick riktigt bra för både dig och mig, Gustav, faktiskt. Det var väl en av våra bästa omgångar den här säsongen, eller hur?
Ja, men framförallt för dig. Jag skrapade ihop 69 poäng till slut och en grön pil upp till 85 000 i världen. Det är jag jättenöjd med. Men du tog ju faktiskt ytterligare 6 poäng tack vare Livramento istället för Saliba. Så för dig måste det väl vara säsongens bästa omgång igen efter att du hade säsongens bästa omgång förra veckan.
Ja, 75 poäng landade på. Det var ju, jag funderade länge på om man skulle välja Livramento eller Colwill som min sista back. Och det spelade ju ingen roll, båda tog 7 poäng. På olika sätt dock. Livramento höll i nollan och Colwill gjorde ju mål. Men ja, så det var en jättebra omgång. Och ja, jag skämte ju förra veckan om att man skulle binda Charlie Taylor, men det... Det skulle man gjort nästan alltså.
Det skulle man gjort.
Tog flest poäng av alla i laget. Vilken hjälte alltså.
Ja, vilken hjälte. Det är sånt man behöver. Och det var ju liksom, även om man tycker att okay, det var ganska många som startade Charlie Taylor. Kollar man ägandeskapet runt min rank i alla fall, det var typ 5% kanske. Så det är ju liksom, ja, de 10 poängen är så viktiga. Så att det täcker ju upp för liksom att Trippier tar 12 eller Watkins tar 11 och så vidare. Så här, det var skönt. Riktigt bra start på omgången. Lite irriterande när Arsenal släppte in mål sent. Och dubbelnollan sprack där. Det var det ena som var störigt den här veckan. Det andra är ju att Watkins gör mål assisterad av Diaby med bara några minuter kvar av den här matchen. Och då går från 5 poäng. Jag bytte ut Watkins, ska sägas, tog in Nunes. Det gjorde vi båda. Och ta 5 poäng, det är fine. Att tappa 3 poäng kan man leva med, det är ingenting. Men när han gör det målet och går upp till 11 poäng, då är det helt plötsligt ett byte som börjar kännas ett rejält att fan, det där blev inte så bra.
Ja, nej, precis. Och som vanligt, Darwin hade ju sina chanser i den här matchen mot Fulham. Men jag tycker ändå på förhand att det är helt okej val, för vi visste ju inte om Watkins skulle starta eller inte. Där vi möter Fulham hemma. Ja, har en del chanser. Watkins, man visste, eller jag trodde i alla fall att Villa skulle ha lite svårt mot Bournemouth borta. Det hade de ju faktiskt, men ja, Watkins kliver upp med ett mål i 90:e och ja. Jag är väl lite jobbigt att se på scoren ändå. Det hade varit nästan 85 pinnar för mig om jag hade bollt Watkins istället för Darwin Nunes, och då hade det varit en superomgång. Men ja, generellt så var man väldigt nöjd med laget. Gordon, Son tar alla 10 poäng. Och, ja.
Gordon, det är så fint att han fortsätter göra mål. Mm. Det är ju fortsatt inte så många som har dem. Ganska många när man kollar miniligan och sitter med Palmer istället. Och det är ju ganska många poäng nu som han har dratt ifrån där de senaste 3-4 omgångarna. Och det ska ju också sägas med Nunes att det anledningen till att jag gjorde byte, i alla fall jag misstänker att du tänkte likadant, var ju att om man kollar på de kommande 3 omgångarna, så har man med Watkins, eller alltså, om man kollade på de kommande 3 inför den här veckan, så hade man en Watkins som var 50-50 att spela mot Bournemouth och som sen mötte City och Arsenal. Och Nunes å andra sidan mötte Fulham, Sheffield United och Crystal Palace. Och med tanke på att man vet hur hög höjd Nunes har och att han liksom, om han bara träffar rätt någon match så kan det bli 2 mål ganska lätt. Så kände i alla fall jag att det var värt en chansning. Och det betyder ju också att det finns ju fortfarande möjlighet för Nunes att ta ikapp de 9 poängen, i och med att ser man kommande 2 så är det fortfarande då City, Arsenal, Watkins och Sheffield United och Crystal Palace för Nunes. Det är ju betydligt bättre matcher för Nunes. Det hänger väl bara på att han ska starta nu.
Ja, vi såg ju hur bra Sheffield United var mot Burnley där, släppte in 5 mål. Ja, det finns ju potential där, får man ändå säga. Och han träffade virket som vanligt senast, Nunes också. Så,
ja. Men det var ju väntat i och för sig. Det vet man att han kommer göra. Så att det jag vet inte om man kan räkna det som otur längre. Utan det är nog mer att man får liksom vara medveten om att det kommer vara sådana missar. Och sen så bara hoppas att han får så pass många lägen att han till slut lyckas göra ett mål.
Ja, precis. Och vi kan ju gå vidare för att prata lite om målakter, för vi har, vad har vi, en nolla mellan oss den här säsongen eller någonting på målakter. Ariola släppte in igen, som man brukar göra, mot Crystal Palace
som
hemma.
Alltid gör.
Ja, exakt. Och det har ju kommit upp ett nytt alternativ numera, som är i samma priskategori som Ariola, i form av Dubravka, eftersom Pope, vad var det? Var det med axeln? Han drog ju led.
Axeln och led.
Ja.
Axeln och led.
Och det är ju en påtaglig skada för målakt verkligen. Och då finns ju Dubravka för 3,9 och är ju ganska given att starta de här kommande matcherna. Ja, jag känner, eftersom man sitter med Turner på bänken, så finns det ju en rotation där mellan Ariola och Dubravka som kanske är aktuell för vissa.
Samtidigt, om man byter in Dubravka och behåller Ariola, hur ofta är man sugen på att starta Ariola? Jag känner att vill man inte bara liksom köra på Dubravka varje match då och räkna med att Newcastle, som är så pass mycket bättre, kommer hålla sina nollor. Jag tänker så, hade man haft Kär i backlinjen och sen en West Ham-back, så det är inte så ofta man hade spelat den West Ham-backen oavsett hur spelschemat ser ut, utan då hade man ju spelat sin Newcastle-back hela tiden egentligen. Men absolut, ja, det ska jag säga, om det är väl det första jag vill säga, om man vill byta in Dubravka, så tycker jag faktiskt att det är en bra idé att behålla Ariola och byta ut sin andra målvakt istället. Inte egentligen för att jag tycker att det är en jättebra idé att rotera dem, men mest för att om det är så att Pope kommer tillbaka snabbare än man tror, eller om Newcastle värvar en målvakt i januari, säg att de lånar in Ramsdale till exempel eller något sånt, det är inte helt omöjligt, så har man då en målvakt redo som bara kan som man bara kan starta istället och bänka Dubravka istället för att behöva byta ut honom. Och samtidigt, Pope kommer komma tillbaka någon gång, och då slipper man göra målvaktsbytet, utan man har Ariola redo i sådana fall. Så om jag funderar på det här bytet, eftersom han är så extremt billig, 3,9 miljoner för en Newcastle-målvakt som kommer starta, som dessutom har rätt bra spelschema ganska snart, det är ju en jättebra deal och något som jag absolut funderar på. Men då är det i sådana fall Turner jag kommer byta ut och inte Ariola, för att jag känner ändå att man vill ha, har man möjligheten så tycker jag att man ska ha två målvakter som spelar, och nu hade man ju det fram till att Turner tappade sin plats. Så att jag är nog mer inne på att behålla Ariola i sådana fall än att sälja honom och bara ha en målvakt som startar då.
Ja, nej, men jag köper det resonemanget. Jag hoppas också att Ariola får fortsätta stå. Han släpper in varje match. Men,
ja, det är ju precis sant. De har ju Fabianski där, så att det är kanske inte 100% garanterat att han står alla matcher. Men...
Nej. Om vi går vidare då till... har du någon mer målvakt du vill ta upp? Eller backar?
Man kan väl bara säga, alltså, folk kanske tänker, okej, men varför pratar vi inte om Kelleher, 3,9 miljoner, som också finns Liverpool-målvakten. Men där är väl egentligen skillnaden att det är stor skillnad i vilken typ av skador som Alisson och Pope har åkt på. Och därför så kan man räkna med att Dubravka kommer starta under en längre period och starta fler matcher helt enkelt. Alisson, det är inte så länge tills han är tillbaka. Och då tycker inte jag att Keller blir något alternativ faktiskt. Så letar man efter en billig målvakt som man vill plocka in, så tycker jag att Dubravka är det solklart bästa valet. Får jag bara fråga, hur mycket tror du att Newcastles defensiv som helhet kommer påverkas av att Pope är borta?
Alltså, jag tror att det kommer påverkas, men jag tror inte att det kommer påverkas alltså extremt mycket. Jag tycker att Pope är en väldigt bra målvakt, men det var ju ett tag som man såg Dubravka i Premier League, och ja, jag tycker ändå att han är en helt okej målvakt. Jag tror inte det kommer vara någon större fara. Problemet är väl kanske att det har ju droppat ur, alltså, en hel del spelare ur det där Newcastle-försvaret. Alltså, det är ju Lascelles som spelar nu och sådär. Men jag tycker Livramento till exempel har gjort det bra. Och ja, jag tycker ändå att Newcastle-försvar som helhet kommer ändå vara ganska bra. Man såg ju mot United att det är fortfarande riktigt, riktigt bra under söndag. Sen United är ju som de är. Men ja, det finns verkligen fortsatt potential för nollor för Newcastle, tycker jag.
Så om man går vidare till backarna och pratar om Kieran Trippier, så tycker du fortfarande att Newcastles defensiv är tillräckligt bra för att han ska vara värd 7 miljoner?
Ja, det ska jag nog säga. Från vad jag såg senast och vad man har sett om senaste matcherna, tycker jag ändå det. Jag tycker att det, ja, jag tycker det är en imponerande siffra han sätter upp. Och det finns ju, alltså det finns ju alltså alternativ, typ Livramento för lite billigare. Men Trippier är fortfarande, alltså jag känner att Trippier inte är en spelare man köper kanske, men en spelare man behåller. Det är det jag tänker.
Men du har, så du hade alltså inte, för det spelschemat blir ändå rätt bra. Det är ju Everton denna omgång. Sen är det visserligen Tottenham omgång 16. Där ser man väl ingen nolla. Men sen är det Fulham hemma, Luton borta, Nottingham Forest hemma omgång 17, 18, 19.
Mm.
Det är ju matcher som känns som att Trippier kan snitta 10 poäng per match.
Ja, absolut. Alltså omgång 17, då skulle jag definitivt börja kolla mer på det. Men just nu mot Everton borta, Tottenham borta, där är jag tveksam om Newcastle håller nollan faktiskt.
Ja, men det kan jag köpa, och generellt med Trippier så finns det en ganska intressant diskussion övergripande som jag inte vet om vi ska ta idag liksom på djupet, utan det kanske väntar till gång 17, men det är ju faktiskt så, om man kollar på vilka premiumspelare som är intressanta den här säsongen, så har vi ju Haaland, Salah, Son som kanske får räknas som de allra bästa, och sen Saka, Watkins och Trippier, och det är väldigt, väldigt svårt att ha alla 6 av de spelarna. Typ omöjligt skulle jag säga. Jag tror inte jag sett ett lag som jag gillar som har alla 6. Och då måste man offra en av dem. Och vill man då ha Haaland, Salah, Son, Saka, så blir det en av Watkins och Trippier som måste offras. Och då kanske det, alltså det är inget roligt beslut att behöva ta. Men båda är ju extremt bra, och det blir ju lätt så att man tänker att jag kanske kan komma undan med att gå på Lascelles eller Livramento istället, och så dubbla upp med Dubravka, så det täcker ändå in nollorna och så vidare. Och så lägga de pengarna på Watkins istället. Så att det kommer ju, det är ju kanske framförallt beslut som man kommer behöva ta omgång 17. Men det är ju ändå så att man kan tycka att Trippier är den bästa backen som finns att ha i spelet. Men ändå inte vilja plocka in honom omgång 17 för att han kostar så mycket och att det begränsar vad man kan göra i offensiven.
Mm, precis. Och hur känner du kring ja, men spelare som Lascelles eller Livramento? Tycker du att de kan täcka Trippier lite baserat på hur mycket mindre de kostar? Eller hur känner du?
Ja, men så det hänger ju på vad man gör med pengarna. Och då, alltså har man de 5 offensiva spelarna som jag rabblade upp innan, ja men då tycker jag nog att de kan det, för att dock, jag hade nog velat ha 2 för att känna mig helt trygg i det. För att har man bara en Newcastle-offensiv och inte har Trippier, så kommer man tappa poäng varje vecka, för Trippier alltid är den som tar flest poäng i den defensiven. Så att, jag tror nästan man behöver 2 billiga Newcastle-backar, om det är Dubravka och en av Lascelles Livramento till exempel. Det tror jag kan funka. Men det är ju ingen tvekan om att Trippier är det överlägset bästa valet, och när de håller nollan så är det han som kommer ta 3 bonus, och då är det dessutom väldigt farlig offensivt. Dels med assist, men också vi sett honom dra ett par frisparkar de senaste matcherna som varit riktigt nära att gå in också.
Ja, verkligen. Det var ju underkanten av ribban senast, så det finns potential för mål för Trippier också. Om vi Jag vill nämna, för det är ju en del som sitter på Crystal Palace backar. Det har inte gått superbra för dem senaste matcherna. De har väl en nolla senaste 6 matcherna tror jag. Men efter Bournemouth hemma här nu så är ju schemat, ja, alltså riktigt svagt faktiskt. Liverpool, City, Brighton, Chelsea, Brentford, Arsenal. För jag tänker att man kanske vill skeppa den här Crystal Palace backen efter den här omgången. Bournemouth femma såklart om man behåller. Men sen behöver man väl förmodligen tänka på andra backar. Eller hur känner du? Kommer du bara bänka den spelaren?
Ja, alltså, fördelen är ju att om man inte har Andersen så har man ju en back som är så pass billig att man kan komma undan med att bänka honom. Gehi, Mitchell och så vidare kostar inte så mycket. Så att man kan ju bänka dem. Men jag kommer nog, beroende på vad det är för annat som dyker upp i omgång 16, så kommer jag nog försöka byta ut honom. Kanske mot Coldwell till exempel, som då går in i en period med riktigt bra spelschema. Jag tror inte att de kommer hålla nollan hemma mot Bournemouth heller. Jag räknar med att Bournemouth gör mål i den här matchen. Så att jag bänkar nog Gay denna veckan om jag kan. Det hänger lite på skaduppdateringar på Gordon till exempel. Men Just nu så sitter han på min bänk. Och jag har inget förtroende alls för att de ska hålla nollan varken i den här matchen. Eller i de, framförallt inte i de matcherna som kommer från omgång 16 och framåt. Så sitter man i en position där man har ett tillräckligt bra lag för att kunna göra den typen av, jag ska inte säga lyxbyte, men det är ju lite av ett lyxbyte att kunna byta ut en fjärde back som det är för de flesta. I omgång 16 så tycker jag att det är ett bra byte. Men har man större problem i offensiven till exempel, så tycker jag inte att det är så farligt att bänka heller och lösa de lite större problemen först.
Vi pratade lite om att Cash var inte helt säker på att han skulle starta den kommande matcherna. Det gjorde han ju inte senast. Det känns som att man måste preppa nu, va? Det är väl...
Ja, men det är ju, alltså, dels så kommer det vara en oro både kortsiktigt och långsiktigt kring om han får starta eller inte. Så då tänker jag att har man Cash så utnyttjar man att han har City och Arsenal i de kommande två och använder det som en ursäkt att byta ut honom. För att hade det varit så att han haft jättebra spelschema de kommande två, så hade man ju varit lite så, ska jag behålla och hoppas på att han startar. Men nu när spelschemat ser ut som det gör så är det bara att byta ut, tycker jag. Det finns liksom ingen anledning att behålla honom. Jag ser inte hur det kommer, hur han kommer förvandlas in till ett bra val helt plötsligt.
Nej, precis. Och ja, vi har ju glömt att nämna att det är ju tisdags deadline. Det är därför vi spelar in så tidigt det här avsnittet. För att vi har en deadline om en dag egentligen. Så att det är, ja, man får snabba på med bitarna den här veckan jämfört med vad man brukar göra.
Och dessutom, eftersom det är midweek-omgång, så känner man ju att, eller så vet man ju att det kommer bli rotation. Finns det några, vi kan ju ta det här när vi pratar backar. Det finns ju till exempel en sån som Tsimikas som har startat. Tror du att han startar mot Sheffield United?
Alltså det passar ju egentligen, den matchbilden passar ju han bättre än Gomez, men man är ju inte helt säker, det ska man ju säga. Jag tror att han startar den matchen, men man är ju långt ifrån säker. Det var inte förtroende i nivandet försvarsspelare på deras fullhands 3-2 mål och sådär. Så att, ja, jag vet inte. Vad känner du?
Men han blir ändå en spelare som man behåller och startar om man har honom, men inte byter in.
Ja, precis så.
Övrigt, om man ska ersätta Cash, kan vi ta innan vi går till mittfältarna. Vilka backar är de bästa alternativen, tycker du?
Jag gillar ju Colwill. Jag bytte in honom för två gånger sedan för att jag tänkte att han skulle ta över den, ta tillbaka den platsen på vänsterbacken, och han har ju väldigt, väldigt bra schema nu framöver. Man kan sitta länge på han. Sen annars, alltså jag tycker verkligen att Livramento är ett riktigt, riktigt bra val. Han har ju spelat 90 senaste tre matcherna, tror jag nu, och det verkar som att han har tagit den här vänsterbacksplatsen och har gjort det bra. Är ganska offensiv. Jag tror att han kommer behålla den vänsterbacksplatsen ganska mycket längre också. Han är ju, Båtman är ju tänkt att komma tillbaka tidigare än vad Dan Byrne är. Så att, jag tror att Livramento är faktiskt ett riktigt, riktigt bra val de kommande matcherna. Och ja, jag gillar verkligen vad jag ser för dem.
Hur ser du på en sån som Pedro Porro? Lite dyrare, men ändå skulle jag säga ett bra val.
Ja, jag är inget superfan av Porro baserat på hur Spurs försvar är. Alltså nu får de ju tillbaka Romero. Det hjälper ju. Men ja, schemat är ju lite bättre än vad jag först tänkte att det var. Så att, absolut, Pedro Porro är ändå ett helt okej alternativ. Men han kostar lite mer också, 5,3. Medan både Colwill och Livramento är en miljon dyrare än Livramento.
Ja, det är det som är grejen. Men jag tycker faktiskt att spelschemat är ganska bra. Det är ju West Ham och Newcastle kommer att få ju tuffa lag kanske. Men det är ju båda matcherna på hemmaplan åtminstone. Och sen efter det så är det Nottingham Forest, Everton, Brighton och Bournemouth. I de fyra matcherna efter det. Så att jag tycker att han absolut... så här, hade jag valt mellan Saliba till exempel och Porro att byta in den här veckan, så tror jag att jag hade gått på Spursbacken istället. För att på Arsenal, jag sitter med dubbelt Arsenal, jag tror inte jag kommer vilja göra det så mycket länge till efter denna veckan. För att sen är Arsenals spelschema, det är Luton nu gånger 15, sen Villa borta, Brighton, Liverpool och West Ham. Så att det blir ju lite tuffare, och det kommer några matcher där man tänker att Arsenal förmodligen kommer släppa in mål.
Men med tanke på att det är midweek-matcher och så här, finns det något argument för att Romero startar som mittback och sen alltså Emerson Royal som högerback någon match? Eller hur känner du?
Kanske. Jag tycker att Poro är så pass mycket bättre att han ska starta varje match. Men det är absolut, man vet ju inte hur de kommer hantera att de liksom vill undvika att spelare skadar sig och så vidare. Man vet inte hur belastningen ser ut riktigt. Man har inte den insynen att man kan göra den bedömningen såklart. Så att, nej, det kanske inte är omöjligt, men jag tror och räknar ändå med att Poro kommer starta.
Ja, nu går vi vidare till mittfältare. Vi pratar om backar en hel del. Och klart mest inbytta mittfältaren är ju Gordon, trots att han har en skadekänning. Vi vet inte mycket just nu om den här skadekänningen. Det är lite jobbigt eftersom matchen är så pass tätt inpå. Så att en sån här skadekänning, ja, man får se hur mycket den påverkar.
Alltså, Eddie Howe sa väl att han hoppades att det inte var något allvarligt. Liksom. Och det låter ju bra. Men samtidigt när det är så tajt mellan matcherna, så även om det inte är något... Nu spelar ju sig Newcastle på torsdag, men det är ändå så att även om det inte är något allvarligt så kan det vara tillräckligt mycket för att de inte ska vilja riskera honom nu under midweek-matchen. Det vet man inte. Jag tror inte jag hade bytt in honom om man inte får klartecken om att han är good to go. Och det tror jag inte att man kommer få eftersom den matchen är på torsdag. Så jag tror inte man kommer få det innan deadline. Så då hade jag nog inte vågat byta in honom denna veckan. Men det är inte så att jag överhuvudtaget funderar på att byta ut honom. Och det blir... Alltså, min plan har hela tiden varit att byta till Palmer i omgång 16. Men alltså, kollar man Newcastles schema och så bra som Gordon har varit. Alltså, varför ska jag byta ut Anthony Gordon när han har Tottenham, Fulham, Luton och Nottingham Forest från omgång 16 till omgång 19. Alltså, det känns ju inte som ett byte man vill göra, även fast Palmer har bra match.
Ja, precis. Och men till exempel för Chelsea, alltså Everton borta är ingen jättelätt match liksom i omgång 16. Jag tycker att den ser bättre på pappret än vad den egentligen är. Och sen är ju schemat väldigt, väldigt bra. Men då kanske man hittar någon annan. Förhoppningsvis kanske det kommer upp någon skada på någon av mittfältarna, så man måste byta ut någon till Palmer eller någon. För att Chelsea har ju riktigt, riktigt bra schema. Det ska man ju säga. Efter Everton-matchen tycker jag det är riktigt bra. Sheffield United, Wolves, Palace, Luton, Fulham. Ja, Liverpool, Wolves, Crystal Palace. Det finns ju en hel del alternativ där. Men om Gordon är... om vi säger att han missar den här matchen. Tycker du det är värt att byta ut honom då? Eller?
Kanske om man är bekräftat out att man gör bytet till Palmer redan den här veckan. Annars, har man en bra första bänkspelare så tycker jag man lika bra kan bänka Gordon, spara bytet och ha två fria till omgång 16 och då gör den bedömningen inför den omgången. Jag har fortfarande out, ja, men gör bytet till Palmer då, för att det är inte... Ja, nu i och för sig, Manchester United kanske är en bra match med, att ha, men det är ju fortfarande så att Chelsea ska åka till Old Trafford i omgång 15. Och alltså... Säg vad man vill om Manchester United. Det ska inte vara en lätt match på pappret. Och även om Palmer väl tar straffarna. Jo, jag tror han kommer fortsätta ta straffarna. Även fast Enzo satte senast. Jag tycker att det bytet kan vänta en vecka i så fall. Eller en omgång i så fall.
Ja, precis. Och det är ju, jag känner i alla fall att när så många har bytt in honom redan nu. Det är viktigt att försöka få så mycket information som möjligt. Och... som sagt, inte försöka göra early transfers i ett sånt här läge, tycker jag. Det är ganska viktigt att tänka på.
Finns det några andra mittfältare som du tycker är intressant att prata om? Om man har Diaby till exempel, är det ett enkelt byte till Palmer?
Ja, jag tycker fortfarande det. Jag tycker att Diaby är... Man hade kanske lite tur att få den assisten senast, men ja, jag tycker att det är... Jag tycker att det är ett byte som ska göras. Diaby, ja, Villa har ju som sagt ganska tufft schema. Och ja, jag tror inte så mycket på honom de kommande matcherna. Hur känner du?
Nej, det är alltså dels schemat, men också att det, precis som en cash, finns en risk. En rotationsrisk. Och att jag tror inte att han kommer starta alla matcherna här i december. Så då, med tanke på hur många bra mittfältare det finns, så tycker jag att man borde ta det här läget att byta ut honom nu när de springer in i både City och Arsenal.
Mm. Och jag tycker man kan nämna Wang Hee-chan i alla fall. För han är Burnley hemma, Nottingham Forest hemma nu kommande två. Och sen West Ham, som vi vet inte håller några nollor heller. Och han spelar ju typ forward för dem nästan och tar straffar. Så att det går ju att nämna honom i ett sånt här sammanhang i alla fall. Men jag tror inte jag kommer byta in honom.
Nej, det är väl i sådana fall ett alternativ för folk som känner att de har ett väldigt bra lag som de räknar med att kunna ha en del lyxbyten att göra och som behöver byta ut en mittfältare och plocka in en spelare i 5,5 miljonsklassen ungefär, eller 6 miljoner, jag vet inte vad han kostar, men någonstans där borde ligga på.
5,6.
5,6, exakt. Så kan man ju gå på honom istället för Gordon eller Palmer då, ha honom i två omgångar för de här bra matcherna och sen göra bytet vidare till Palmer till exempel. Det funkar ju kanske om man känner att man har råd att göra den typen av lyxbyten. Men jag tycker ju att det är bättre att gå direkt till Palmer. Egentligen kanske Gordon om det nu hade varit någon, liksom, om man hade vetat att han kommer spela på torsdag. Men det kanske är lite för osäkert.
Om vi går till forwards då, så ja, det är ju Watkins var ju en del som plockade ut, men även en del som sitter kvar på. Har ju City och Arsenal hemma nu. Det är ju två hemmamatcher i alla fall. Och det går ju att skada det här City-laget. Det har ju alltså både Chelsea och Spurs visat att det finns ju potential.
Ja, och nu är Rodri avstängd också.
Mm.
Och det gör ju en ganska stor skillnad för deras ja, både offensiv och defensiv att Rodri är borta. Och så jag utgår från att Villa kommer göra mål i den här matchen. Sen kanske de inte gör mer än ett eller två, men gör de ett eller två mål så finns det alla förutsättningar för att Watkins ska kunna vara delaktig i något av de målen. Så jag tycker inte att man byter ut honom nu om man behöll honom för Bournemouth-matchen trots att han var en risk och det var lite oklart om han skulle spela. Så har man ju fått starten och det verkar som att han är okej, och då tycker jag att han är så pass bra på lång sikt att man lika bra kan behålla honom nu. Bytet till Nunez. Jag tycker att det tillfället som fanns att göra det bytet var inför den omgången som var nu. Jag tycker att det har försvunnit lite.
Ja, nej, jag kan köpa det, verkligen. Och om vi kollar på andra forwards då. Ska man ta upp en spel, för vi pratar ju en del om Chelsea anfallare. Ska man ta upp Nicholas Jackson igen som ett alternativ ändå? 6,9. Har gjort vad han tagit senaste omgången. Han har tagit 5 poäng, 2 poäng, 5 poäng, 16 poäng. Ja, det kanske, alltså kanske om man går på en chansning.
Problemet är väl att Nkunku kommer komma tillbaka ganska snart och att man inte riktigt vet vem som kommer få göra plats för honom i startelvan. Men man vet att det mycket väl skulle kunna vara Jackson som bänkas. Så att jag tycker att den är lite för riskabel. Jag hade nog hellre gått på Solanke i sådana fall. Om man letar anfallare som kostar 6,5 ungefär. För att Bournemouths spelschema är ju Crystal Palace denna omgången. Sen Manchester United. Där kan de kan de absolut göra mål på. Och efter det så är det Luton och Nottingham Forest fulla. Så att väldigt bra spelschema för Bournemouth framöver. Så jag tycker Solanke är ett ganska underskattat alternativ. Man ser inte så många som sitter med honom.
Nej, jag håller med. Solanke är ju, man vet ju vad man får av honom. Han är ingen superbra avslutare, men gör ändå bra för Bournemouth. Och absolut. Ja, han är ju en av de forwards som man kollar på. Det finns ju inte jättemånga forwards-alternativ som man kollar på överhuvudtaget, men han är väl en av få.
Hur ser du på Alvarez som alternativ för mig?
Ja, alltså Alvarez är fortfarande ett helt okej val. Det jobbar ju blanken i 18, men sen efter det tror jag att jag kommer kolla mer på honom. Just nu tror jag inte jag kommer kolla mot honom, trots att det är, ja, helt okej spelschema. Det är Aston Villa borta, det tror jag kan vara en tuff match, men Luton borta och Crystal Palace hemma är bra matcher sen. Sen kommer ju blanken, men sen efter det, om det kommer Everton i omgång 19 och sen en dubbelomgång i 20, då kollar man ju definitivt på Alvarez igen. Nu känner inte jag att jag har rum för att ta in honom.
Nej, jag håller väl med. Men jag tycker ändå att det är liksom ett namn som faktiskt glöms bort lite i anfallsdiskussionen. Att man inte tänker på honom riktigt. Trots att typ alla hade honom, om man bara spolar tillbaka 3-4 omgångar. Eller lite mer än det. Men innan wildcardet så hade ju de flesta av dem. Så länge han startar så är det ett bra val. Nu vet jag att han inte har gjort det så bra om man bara kollar på scorerna i FPL de senaste 3-4 omgångarna kanske. Men så länge han startar så tycker jag inte att det är något fel att ha Alvarez alls. Också såklart när vi pratar anfallare, startar Nunes mot Sheffield United?
Ja, jag tror det i alla fall. Jag tror att de kommer spela honom i den matchen. Men det är verkligen långt ifrån säkert. Och det är ju lite jobbigt när man tar ut Watkins som är liksom garanterad att starta 90 mot City. Hur känner du?
Ja, det är ju... Jag är inte övertygad. Jag är inte övertygad. Det känns som att det är absolut en match där de kan bänka Nunes. Men det, alltså, det är inte så mycket man kan göra åt det egentligen. Det är bara, har man honom så startar man honom och hoppas på att han spelar. Man byter inte in honom, man byter inte ut honom. Och det ska ju sägas att även om man skulle sitta bänk, alltså, det är inte, det är ingen katastrof om man hoppar in sista 30 minuterna mot Sheffield United när det redan står 3-0 till Liverpool. Och liksom, i ett sånt scenario så kan han absolut springa in ett eller två mål. Så att det var det. Man får väl bara behålla honom och hoppas på en start. Men jag kan inte säga att jag är övertygad om att han kommer start.
Hur ser det ut med ditt eget lag nu? För du pratar om att Guehi satt första bänk. När jag kollar på min backlinje så ser jag typ han som den bästa backen den här omgången.
Jag har ju två Arsenal-backar då, både Gabriel och Saliba som möter Luton, som jag tycker är bättre. Och sen tycker jag att Lascelles mot Everton är bättre också. Han kanske inte borde vara bättre egentligen, men eftersom det finns en kille som heter Kieran Trippier så vill jag ju helst att... Det kommer vara väldigt högt ägandeskap på dem denna veckan och det kommer vara väldigt många som startar Newcastles defensiv. Så att jag vill skydda mig lite från att de liksom, från den nollan som man inte sitter helt utan där. Egentligen tror jag väl att både Lascelles och Gehi kommer släppa in mål. Men jag kommer ta det lite fega alternativet kanske och starta Lascelles istället. Sen är det ju för min del, alltså jag kommer inte byta ut någon av mina utespelare. Det är väl Gordon som man får se vad som händer. Jag misstänker att jag kommer starta honom och tänka att antingen så startar han eller så spelar han inte alls. Och spelar han inte alls så får man in Gehi i sådana fall från bänken. Bytesmässigt så är det Turner till Dubravka i sådana fall som är det bytet jag funderar på. Problemet är att om jag gör det bytet så har jag redan tre Newcastle-spelare. Då har jag Dubravka, Lascelles och Gordon. Och det betyder att jag har liksom låst in mig själv i en triple up på Newcastle utan att ha Trippier och utan att ha någon av anfallarna till exempel. Hur ser du på det rent generellt att trippla upp på Newcastle utan att... Alltså jag stänger ju lite dörren för Trippier i sådana fall.
Ja, man stänger dörren ganska rejält skulle jag säga. Eftersom man har...
Ja, alltså enda sätt jag kan få in honom i sådana fall är att byta ut Lascelles. Och då måste jag hitta 3 miljoner.
Ja, precis. För att det är ju... De andra Newcastle-spelarna är väldigt, väldigt billiga. Och det är ju en stor skillnad. Då måste du byta ut Newcastle-backen som är billig och få 3 miljoner till Trippier. Och ja, det är... Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Samtidigt så är det ju... Det kanske alltså, räcker att täcka upp med dubbla försvaret där med Newcastle. Och då kanske man får en hel poäng bara på det. Men ja, samtidigt som vi såg med Trippier mot Sheffield United till exempel när han tog 18 poäng. Det finns ju en höjd där som de andra backarna kanske inte riktigt har och när det gäller målakt och sådär. Så att, ja, det är lite läskigt tycker jag att göra det. Sen kanske man inte kommer sitta på Gordon så länge och då. Men då sitter man ju liksom trippel Newcastle defensivt. Och ja, om Wilson går sönder igen, Isak är helt liksom helt even de här kommande 3 matcherna, då kanske man vill ha in han. Så ja. Jag är lite skeptisk till att ta in Dubravka redan nu, tror jag. Det är väl så jag känner. Hur känner du?
Alltså det stora problemet för mig är att kollar man omgång 17, så att det blir, så kommer jag då behöva ta ett beslut om jag vill plocka in Trippier eller om jag vill ta tillbaka Watkins. Det är egentligen det. Jag behöver välja vem min femte premiumspelare ska vara. Gör jag bytet Dubravka in redan nu så stänger jag dörren för Trippier och då säger jag redan nu att ja, men då är det Watkins, jag plockar tillbaka honom och så struntar jag i Trippier. Och det beslutet kanske jag inte vill ta redan nu, det hade jag hellre velat ta omgång 17, så då är det ja, men okej, enkelt, spara byte då och så vänta och se till omgång 17. Men om jag sen i omgång 17 kommer fram till att ja, men Watkins är faktiskt bättre än Trippier så att jag plockar tillbaka Watkins, då hade jag i sådana fall önskat att jag plockade in Dubravka redan i omgång 15. För att det är ju bättre, alltså, då hade jag redan velat ha honom på plats så att säga. Plus att han då har Everton istället för att, så jag slipper starta Areola borta på Tottenham denna veckan. Så därför, det blir lite konstigt så. Jag misstänker att det jag kommer göra är att spara byte bara för att liksom vara så flexibel som möjligt i de kommande omgångarna. Men det finns ju ändå ett scenario där jag i omgång 17 känner att jag borde nog ha gjort det bytet redan i omgång 15 eftersom jag inte kommer plocka in Trippier ändå.
Ja, men ja, jag känner ändå att Areola på något sätt kommer gräva fram någon nolla här. Men det är lite, ja, men lite som typ Pickford, att man var så extremt trött på honom och sen så börjar han faktiskt leverera när man släpper honom. Så att, ja, jag vet inte. Jag känner att Areola, jag tycker West Ham kan göra det bra mot topplagen ibland. De kan ju sitta väldigt, väldigt lågt och frustrera dem till att få en nolla eller så. Så att jag är inte helt säker på att byta ut mot Dubravka är det bästa man kan göra nu. Vi kan...
Du sparar byta eller?
Ja, jag tror det. Just nu ser det ut så i alla fall.
Jag kan väl också säga precis innan vi avslutar bara att vinnen på Sala denna vecka.
Ja, exakt. Det finns ju inget annat. Sheffield United ser ut som Premier Leagues sämsta lag i historien, typ. Det är bland det värsta man har sett. Så att Sala är binden i... Ja, trippelbinden är nära. Nej, inte riktigt, men nästan.
Ja, det enda motargumentet är väl att det är midweek och man vet inte om han kanske får kliva av tidigt om de liksom har avgjort den matchen, att han inte får 90 minuter utan att han får kliva av lite tidigare. Det skulle ju kunna hända, men nej, såklart helt given vinnare.
Ja, och ja, då får vi tacka er för att ni har lyssnat. Vi önskar er lycka till allihopa i omgång 15 är det som vi går in i nu, och jag kommer ihåg deadline på tisdag redan, så att få locka in er byten redan då. Tack så mycket allihopa. Hej då.